P1, Sveriges Radio.
Jag spelar nästan aldrig bra, säger han som varit världsetta de senaste 4 åren. Han fortsätter. Jag vet att jag vinner mycket, men du frågar om jag alltid spelar bra. Det är inte så ofta, nästan aldrig. Trots min bedrövelse var jag tillräckligt klar för att fatta vad han sa. Den bästa spelade inte för att spela bra, han spelade för att vinna. Det räckte med att slå den på andra sidan nätet. Man behövde inte besegra hela världen i varje slag. Jag ville ju att allt skulle vara perfekt, för då kunde jag inte förlora.
Tennisstjärnan Robin Söderling berättar i sitt sommarprogram om det där samtalet med sin förebild som fick honom att på allvar inse hur han skulle ta klivet in i världseliten. Då han förstod att det inte handlade om en bättre backhand, hårdare serve eller snabbare fotarbete, utan om ett nytt sätt att se på sin prestation. Att flytta fokus från att varje slag ska vara perfekt, vilket gjorde att han gick ut från matcherna och kände frustration över att ha spelat så många dåliga bollar, till att istället inse att hemligheten är att kunna vinna även när man är dålig. Det är lägsta nivån som definierar en spelare, för alla kan vinna när de spelar som bäst. Inom elitidrotten har det under de senaste decennierna utvecklats en rad metoder och tankemodeller för att bli av med hindrande hjärnspöken i jakten på att prestera bättre. Och råden har spilt över på andra områden i samhället där man vill maximera prestationen, till exempel i arbetslivet. Idrottare med gyllene medaljer är populära föreläsare på kickoffer och konferenser. Alla vill veta hur de tänkte för att kunna pressa ut det där lilla extra just i det ögonblicket då allt stod på spel. Men hur stor betydelse har den mentala inställningen för förmågan att prestera på topp? Kan man bli en vinnare genom att tänka på rätt sätt? Och är det press eller pepp som ger bäst resultat? Idag pratar vi om psykologin bakom prestationer här i Kropp och Själ. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Sätt dig eller lägg dig så bekvämt som möjligt. Spänn så vänsterhanden hårt och ta ett djupt andetag. Andas in och håll andan.
Går det att tänka sig fram till toppen? Lars-Erik Unestål, svensk pionjär inom mental träning i en inspelad avslappningsövning som ska hjälpa en att göra just det.
De mentala faktorerna, de går ju också att förändra på samma sätt som de fysiska. Och jag tycker att det borde vara lika naturligt att träna till exempel självförtroende, att träna koncentration. Lika naturligt som att träna kondition eller styrka.
Lars-Erik Unestål försöker i programmet Stöten övertyga radiolyssnare för 40 år sedan om något som nog idag ändå ses som självklart. Kropp och psyke hänger ihop. Men det har varit en lång och snårig väg, trots att den amerikanska psykologen Norman Triplett redan 1897 genomförde studier av hur cyklisters prestationer påverkades av hur motiverade de kände sig, och att psykologen Coleman Griffith 30 år senare grundade den allra första institutionen för idrottspsykologi, så dröjde det många decennier innan metoden fick fäste i Sverige. Det var mer fast det där Stenmark-citaten om att det bara är åk är tydligen något av en missuppfattning. Det var aldrig bara att åka.
Ja, man får träna ganska mycket. Då, för att ha någon chans att bli bra så måste man träna mycket.
Men redan när Ingmar Stenmark började åka på allvar i början av 70-talet fanns ett begynnande intresse för idrottens psyke.
Allt från Gunnar Borg och Gunnar Borg jobbade med en skala som heter Borgskalan. Hur upplever du trötthet kan man säga då? Och så börjar man värdera och tänka kring det här då. Han verkade ju här i Stockholm. Och sen har man ju också, många pratar ju också om Willy Ryle och Unestål då, som förgrundsfigurer för den tidiga idrottspsykologin. Och det handlar om den här klassiska mentala träningen. Det vill säga man sätter mål, man ska tänka riktigt, hitta sitt mentala rum och hitta sin koncentration och sådana saker.
Johan Falby berättar i en slamrig hotellfoajé långt från idrottsarenorna. Men hans yrkesliv har tagit plats bland svettiga träningskläder, i omklädningsrum, på arenor och i spelarbussar. I sitt arbete som idrottspsykologisk rådgivare har han varit med överallt för att hjälpa både laget som helhet och enskilda spelare att komma över inre hinder och gå vidare mot större framgångar. Hans fascination för ämnet väcktes i slutet av hans egen karriär som bordtennisspelare i landslaget. Det gick bra för honom.
Sen så fick jag en skada och den blev ju rehabiliterad, den skadan. Men när jag skulle komma tillbaka efter den så gick det inte riktigt likadant. Och då var det ju den tanken som kom upp. Men alltså, jag tränar bra, jag är rehabiliterad, jag är nog kanske starkare nu än innan. Vad är det som händer?
Ja, hur kommer det sig? När Gunnar Borg på 1960-talet la grunden för den svenska idrottspsykologin med sin Borgskala, där idrottaren görs medveten om hur ansträngning känns, så ledde det vidare till den mentala träning som var både banbrytande och misstänkliggjord när Lars-Erik Unestål lanserade den på 1970-talet. Här är en övning med svängjazz som ska få lyssnaren att tända till strax före tävling.
Du kan röra armar och ben, böja på armarna och sträcka på dem ett par gånger. Känna spänningen i kroppen. Andas häftigt. Och tänk på den kommande tävlingen.
De fick ju svårt att komma in i idrotten och bli riktigt accepterade just för att det inte fanns mät. Jag menar, om jag tränar benstyrka då kan jag se att jag lyfter mer och mer. Men om jag får bättre självförtroende, hur mäter jag det? Och det är ju en subjektiv upplevelse av individen och så vidare. Och sen var det ju också det här med de metoderna som var att det kunde upplevas lite flummigt. Man ska lyssna på ett band och ligga någonstans och tänka sig in i situationer. Att få idrotter att göra det här, och de programmen var ganska långa på den tiden. Då pratade vi, ja men ligg här i 40 minuter. Och se dig själv lyckas, och så skulle man då försöka generalisera och få det här att fungera ute på planen.
Och den sortens psykologi som övningarna byggde på är faktiskt inte helt klockren, menar Johan Falby.
Det är ju svårt att ge en koppling mellan visualiseringen och avslappningen till rena prestation, att man förbättrar prestationen. Det kan finnas vissa bitar där som man till exempel vid inlärningen, lärandet, att se sig själv göra någonting eller föreställa sig att man gör någonting och sen gå in och upprepa det i träning. Rent teknikträning så kan man få effekter där. Men att i rena prestationshänseenden visualisera att man lyckas och sen då gå vidare och sen gå ut och prestera och lyckas bättre. Där har man svårt att fastställa sambandet mellan att prestationen blir bättre då, att man gör visualisering. Men däremot då idag så jobbar man kanske, ja, man kan tänka det här med tankestopp tycker jag också är någonting man kan ta upp faktiskt också, med att man försöker hindra tanken tidigare i de här mentala träningsmetoderna. Ja, det kommer en negativ tanke, ska du stoppa den och byta ut den mot andra?
Man tänker så här, jag är värdelös, jag kommer aldrig klara det här. Ja. Förr var man så här, okej, ta bort den.
Ja, ta bort den. Precis, ta bort den och ersätta den med någonting annat. Men det här har ju visat sig ganska svårt att göra. Och idag så ser man ju lite annorlunda på det här då, genom acceptans och mindfulness som har kommit in, eller tredje vågens KBT som man pratar om inom psykologin idag då. Och där har man egentligen vänt på det här och säger egentligen, men var medveten om tanken, acceptera tanken och prestera utifrån att den kommer att finnas där faktiskt. Att du vänjer dig vid den och att den finns med i ditt... Du är den du är, du finns med där hos dig, och sen så går du vidare och fortsätter att prestera på det sätt du har tänkt att göra, oavsett vad tanken säger.
Så att även om jag står där och tittar på typ höjdhoppsribban och tänker att det kommer aldrig gå, ja, så ska jag ändå agera som om det gick.
Precis, och acceptera att ja, men det här tänker jag, det här är en del av min, av mig själv i det här prestationsögonblicket, och se sig själv att eller ja, låta den här tanken finnas kvar där, och sen då jobba med de beteenden som du fortfarande vill utföra. Det vill säga att du ska ha rätt avstånd till ribban i det här fallet, din ansats ska vara lagom, du ska lägga trycket på rätt ställe, och sen ska upphoppet komma. Så det ska du vara noggrann med att göra, och det kan man göra trots eller oavsett om den här tanken finns eller inte finns.
Man har slutat försöka betinga idrottare som pavlovska hundar. Istället jobbar Johan Falby med de senaste metoderna inom KBT.
Och där kan vi gå in och göra en beteendeanalys för att titta på vad är det du har för historia för att ha lärt de här beteendena som uppenbarligen då inte fungerar idag. Och vilka beteenden vill du förändra, och vad är det som har gjort, vilken inlärningshistorik har du för att ha kommit fram till de här beteendena. Och sen kan man börja bryta ner det här och sen då börja träna in nya beteenden i en systematisk metodik då. Och det blir väldigt, väldigt tydligt för de här idrottarna också då.
Det har blivit mycket mer accepterat att se till psykets betydelse också inom idrotten, även om det satt långt inne. Till exempel så till fotbolls-EM 2016 så ville herrlandslaget inte anlita en psykolog. Året efter gjorde man det inför VM-kvalet, och spelarna vittnade om alla goda effekter det hade. Intresset bara ökar och ökar. Men paradoxalt nog kan det ge dåliga bieffekter, menar Johan Falby. Som att man i sin iver att förbättra med alla tillgängliga medel anlitar lite allmänt hejiga självhjälpsgurus utan verklig kunskap om psykologi.
Det här är ju ett problem för psykologin, att var går gränsen mellan den riktiga evidensen och vetenskapen, och var finns det som är populärvetenskap som man ändå kan hålla på med lite grann om man, som du och jag kanske, vill, ja, men jag vill bli lite bättre på det här. Ja, men då läser man en populärvetenskaplig bok, kan man få lite kunskap, och sen då det rent pseudovetenskapliga som kan göra att människor helt enkelt, som kanske redan mår lite dåligt, får ett redskap som de tror fungerar, misslyckas igen och får bekräftat att de är värdelösa och kan råka riktigt illa ut. Och där har du ett kontinuum som är väldigt, väldigt lurigt.
Sist här, Johan Falby, idrottspsykologisk rådgivare, och det var Jenny Aschenbrenner som träffat honom. Välkommen Göran Kente, lektor i idrottspsykologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Ja, vad säger du? Råder det enighet kring psykologins roll för idrottsprestationer idag?
Idrottspsykologin är ju ett ämne som vi fick höra i det här har vuxit och börjat ta plats och börjar någonstans också hitta en evidensbaserad väg, men det är självklart också en historik som har präglat lite grann mängder av erfarenheter, mängder av olika synsätt, men jag tror att de flesta någonstans förstår att det här har en betydelse för prestationen.
Mm, så det är färre som har den här lite överlägsna skepticismen?
Ja, det finns nog färre som har den här överlägsna skepticismen, men kanske fortfarande många som tvekar och tar det steget, för det finns ju också ett stigma kring att måste man ta hjälp inom psykologi, då är man ju någonstans mentalt svag. Och då är det många som tvekar av den anledningen, så att man försöker ofta sitta lösningar själv. Så att det är inte självklart att man ska liksom ta hjälp av en fystränare och dessutom en psykologisk tränare, om vi kallar det för det.
Men det här med tankestopp som de nämnde här, är det någonting som att man ska sluta tänka på de jobbiga sakerna?
Ja, där har ju definitivt psykologin utvecklats från att tidigt ha jobbat med tankestopp och försökt använda metoder för att ta bort de här och kontrollera de här jobbiga tankarna. Och nu jobbar man, som Johan nämnde i inslaget här, med tredje vågens KBT, acceptansstrategier, att tankarna får komma, att de kommer är egentligen inget problem. Förhållningssättet i tankarna är det man behöver jobba med.
Och vad är skillnaden då?
Ja, det är en ganska stor skillnad rent liksom kvalitativt, att kämpa med att bli av med sina tankar, för då blir de oftast mer manifesta och tydliga och intensiva, istället för bara att okej, nu kommer en jobbig tanke som jag känner igen, men lägg fokus på det beteendet det ska göra i den här stunden. Så det får en ganska stor skillnad i de avgörande momenten.
Men det finns något uttryck som man säger, du tänker inte på en rosa elefant.
Exakt,
eller något sånt där. Då tänker man på det bara genom att tänka på det.
Det är det klassiska, man pratar om ironiska modeller, liksom, att ju mer du försöker tänka bort någonting, desto mer manifest och desto tydligare och intensivare blir det. Så att här handlar det om att notera att tankarna dyker upp. Du är inte dina tankar. en stor portion acceptans, och det är så lätt att säga det i teorin, men ibland förbaskat svårt att göra det i praktiken.
Hur många procent är psykologi då bakom en idrottsprestation?
Jag är lite biased, såklart, men i vissa moment så är det ju så att på den högsta nivån inom elitidrotten så kan ju liksom tankar, känslor och beteenden vara avgörande mot att liksom ta en plats på prispallen, mot att liksom hamna utanför en final. Så att i det avgörande ögonblicken så är psykologin väldigt viktig.
Men kan vi tillräckligt mycket om det här då?
Nej, framförallt inte om man ställer i relation till hur mycket vi kan om fysisk träning, teknik, taktisk träning, så är fortfarande kunskapen kring idrottspsykologi ganska tunn i jämförelse med de ämnesområdena.
Flummiga och svåra att mäta. Ja, kritiken i början.
Det nämnde ju också Johan. Det är klart att det är lättare att lägga ner tid i gymmet och märka att jag lyfter ett kilo mer. Lägga ner tid på acceptansövningar och sen hitta någon objektiv mätning att jag är bättre på att acceptera svåra tankar i avgörande ögonblick. Det är ju inte alls lika självklart enkelt, men definitivt ska man inte förringa det arbetet ändå bara för att det är svårt att mäta.
Nej. Här finns också Sofia Viotti, psykolog och författare till boken Utan press. Välkommen till Kropp och själ.
Tack så mycket.
Du har en gång i tiden gått på en föreläsning eller en kurs i alla fall för Lars-Erik Junestål.
Ja, eller men precis. Jag gick faktiskt för några år sedan hans halvår långa träningsprogram i det här.
Ja. Och vad gav den för insikter till dig?
Jag vet inte, ett sug att bli psykolog kanske.
Ja.
Nej, men att lära mig mer och liksom fördjupa mig inom det här. Men jag minns det som att det var väldigt intressant, och att det också, jag har ju alltid gillat det här att vi faktiskt kan träna oss mentalt, och att det finns förmågor i oss som vi kan bli bättre på.
Mm. Jag ska säga att i studion här så blev det väldigt mycket aktivitet. Vi försökte göra det som
vi
blev båda där en flash.
Man blev lite mer avslappnad när man rörde sig lite.
Ja, men precis. Du skriver din bok om, kan man säga, ett lite mjukare sätt att förhålla sig till prestationer, att minska på press och stress. Vad är ditt budskap?
Ja, men precis, för att jag tänker att det handlar så mycket om olika typer av prestationer, att ska vi istället prestera genom att vi behöver komma fram till kreativa lösningar eller lösa väldigt komplexa, svåra uppgifter, då kan vi inte ha ett väldigt fokus på ett resultat och pressa oss fram till det. För då kommer de nyare delarna av hjärnan som vi behöver för att vara mer kreativa, de kommer liksom slås ut lite, och vi börjar mer agera väldigt primitivt och automatiskt. Så att inte ha ett så tydligt fokus på målet där, utan kanske mer vara inriktad på lusten och på våra värderingar, varför vi gör det. Det har en tendens att hjälpa oss att bli mer lugna och gör att vi också då får mer tillgång till de här resurserna i hjärnan som vi behöver för den typen av prestationer.
När vi pratar om barn och träning och idrott och så här, då brukar det alltid vara väldigt mycket, det är bara viktigt att ni har kul, ut på planen och ha kul. Fast sen upptäcker barn ganska snabbt att det faktiskt ändå inte handlar om det. Är det match så handlar det inte bara om att ha kul.
Nej.
Det blir en slags dubbelhet i det här också.
Ja, men absolut. Alltså, det är ju så att om vi vill åstadkomma någonting och ta oss framåt och utvecklas, så behöver vi såklart sätta mål, och vi behöver ha någonting som vi liksom strävar mot. Och det kan ju inte alltid kännas roligt, men det kan ju handla om att vi har en värdering om att det är någonting som vi vill göra långsiktigt. Och sen så beror det ju såklart på varför vi då sysslar med en idrott när vi är barn. Är det för att vi ska bli superbra på någonting, eller är det mer för att vi vill hålla igång och träna och må bra? Det tänker jag är ganska viktigt att veta varför man gör någonting, och utifrån det så beror det på då hur man ska ta sig dit.
Mm. Men de flesta som spelar till exempel fotboll när de är 7 vill ju bli Zlatan.
Ja, och det kan jag tycka är lite synd.
Ja. Eller kanske inte, jag vet inte. På senare har jag i alla fall pratat väldigt mycket mer om ohälsa och sådär inom elitidrott. Att många mår väldigt dåligt trots att de då på ytan lever sin dröm. Och också många får problem när de slutar.
Mm.
Vad beror det där på?
Alltså jag tänker, befinner man sig i en omgivning som handlar mycket om att vi ska prestera, vi ska nå resultat, då blir ju hjärnan inriktad på, vad kan vi säga, liksom konkurrenstänk, där vi både börjar jämföra oss med andra, vi börjar jämföra oss med oss själva, och då är det lättare att också börja triggas igång självkritik. Vi börjar kunna se när vi är vinnare och när vi är förlorare. Och det här blir ett smärtsamt liksom tillstånd att vara i på längre sikt. Dessutom så är vi mycket i prestationer och får mycket kickar. Då börjar vi också träna om vår hjärna till att gå igång på kickar hela tiden. Och sen när man då slutar och ska vara i en helt annan miljö, så är det som att det ofta blir en abstinens. Att då vill man hela tiden söka efter de här kickarna igen. Och resten av livet kan kännas ganska tråkigt och tomt i jämförelse.
Mm. Robin Söderling, han pratade i början om hur mycket som lossnade för honom när han insåg att målet inte var att kunna spela perfekt, utan bara tillräckligt bra och aldrig spela dåligt. Hur går den här inställningen ihop då med att man ska försöka... Man har ju ändå guldet som mål, eller?
Det är en jättebra fråga, och frågan är ju liksom hur hållbart det är att hitta olika synsätt. Och jag kan ibland tycka att man förenklat kan säga att det handlar om mörka drivkrafter och ljusa drivkrafter, och inom teorin säger man ju inre och yttre motivation.
Mm. Piska eller morot?
Lite så, ja, men samma metaforer, piska, morot, mörka, ljusa drivkrafter. Mm. Och man kan väl i princip kanske säga att det går att nå världseliten med båda vägarna. Den ena vägen tror man ibland förenklar och säger att man måste ha piskan, man måste liksom vilja vinna till varje pris, och det kostar vad det kostar, väl, make it or break it, no pain no gain. Det finns många sådana klyschor.
Mm. Vilket står i kvart idag.
Ja, precis. Men sen skulle jag vilja säga att det går att nå dit och göra det mer hållbart, både vägen upp till toppen och sen också stanna kvar. Robin hade ett väldigt, tycker jag, känslosamt sommarprat, och det visade sig att för honom var det inte heller hållbart under så lång tid, den vägen han valde.
Nej. Ja, vi ska dröja kvar lite grann vid perfektionssträvan en stund, för inom bedömningssporter som gymnastik, simhopp till exempel, och i dansvärlden, så har den här strävan efter just perfektion djupa rötter. Sanna Nordin Bates, hon har forskat kring just dansarens mentala föreställningar och säger så här om hur man talar om det perfekta och fulländade i dansvärlden.
I den moderna nutida dansen så finns det ju mycket skrivet och diskuterat kring vad man vill liksom syfta till och sträva emot. Och vissa där tar ju verkligen avstånd från en strävan efter perfektion och mycket mera fokus på process över produkt. Medan man, ja, i vissa mer kanske tekniska, mer traditionell modern dans, om man kan säga så, är lite mer åt det klassiska balletthållet. Där det fortfarande lever kvar en föreställning om att det finns ett sätt att göra rätt. Och där tror vi i alla fall att perfektionismen är mer framträdande.
Det låter på dig som att det är väldigt negativt att ha det här perfektionen framför sig.
Vi tycker att det är problematiskt ur ett forskningsperspektiv. Jag säger vi som en slags forskarsamhälle kring det här ämnet. Därför att det ger ofta sken av att det finns bara ett sätt att göra rätt, som sagt. Och det är problematiskt därför att alla människor är olika. Ens väg till ett mål kan se olika ut. Och man värdesätter ofta kanske det tekniska och fysiska över det konstnärliga. Det kan också leda till en känsla av att fokus ligger på saker som är liksom utanför individens egen kontroll. Som till exempel vilken talang man har, eller hur långa ben man har, eller hur utåtvriden man är i höfterna, eller sådana saker. Och ofta det här liksom sträva efter något som man aldrig riktigt når. Så hur kan jag bli nöjd om jag aldrig når mina mål? Alltså i andra delar av idrottspsykologin så pratar vi mycket om målsättning och vikten av att sätta realistiska mål och ha delmål och att liksom ha mål som man kan nå, därför att man vill känna sig kompetent och att man liksom rör sig framåt. Så det går ju i konflikt med det. Om målet är att vara perfekt, hur ofta når du det?
Men det finns ju också mycket traditioner inom det här, och man har tränat på ett visst sätt, och de danslärarna som har tagit fram de bästa eleverna, många använder ju ganska hårda metoder. Det är ganska tuff träning. Finns det ett annat sätt att ta sig fram?
helt klart.
You pay with sweat and blood.
Ja, precis. Alltså ibland så har ju personer kommit dit de är, låt oss säga då till toppnivå, på grund av den träning som de har fått. Men det är ju också vissa som har nått dit nästan lite trots att de har fått vissa aspekter av sin träning. Och vi kan ju aldrig dra tillbaka tiden och veta hur bra de kunde ha blivit. Eller hur många av deras kompisar som slutade under årens lopp som kanske kunde ha varit kvar om instruktionen hade varit på ett annat sätt. Så jag tror att mycket av det som du liksom säger eller hintar om det med väldigt kritisk, traditionell, hierarkisk, auktoritär liksom ledarstil, det är ju ofta väldigt kompetenta dansare och danslärare. Så de har full koll på tekniken, på det konstnärliga, på dansvärlden, och det är ju det vi behöver värdesätta. Men vi behöver också komma till en plats där vi ser att pedagogiken i det och många andra liksom stödstrategier än det som vi kanske kallar för idrottsvetenskap, att det också får vara med så att ännu fler stannar kvar och ännu fler får prestera bra och må bra med de som gör det.
Men är vi på väg den riktningen skulle du säga?
Det tycker jag.
Mm. Och vilka tecken ser du på det?
Ja, jag ser tecken på att de skolor som jag samarbetar med och som hör av sig är väldigt öppna, att de är väldigt intresserade, att man har fortbildningar inom relaterade ämnen, att det internationellt sett har ploppat upp ett flertal kurser inom danspsykologi då i min lilla värld, men också i relaterade ämnen. Så det finns fler och fler sådana kurser och liksom andra sätt att inhämta information, konferenser och så.
Det sa Sanna Nordin Bates, docent och forskare på GIH. Göran Kente, lektor i idrottspsykologi, och psykolog Sofia Viotti finns i studion. Vad säger ni om det här? Finns det en öppenhet för ett nytt sätt att tänka kring prestation, tycker ni? Säger du, Sofia?
Du tänker generellt, inte bara inom idrotten. Ja, då, för lite, jag är inte så insatt i idrottsvärlden.
Nej, det förstår jag.
Jo, men det tycker jag, för att man börjar se liksom vilka negativa konsekvenser det hårda sättet att liksom sträva efter en prestation har. Vi liksom får eskalerande siffror om stress och utmattning. Så att jag tycker det finns en längtan efter ett annat sätt att liksom ändå prestera och vara, samtidigt som vi fortfarande har extremt mycket ideal runt oss som handlar om att vi ska nå den där topprestationen eller få den där superkroppen eller bli den där superavslappnande personen också.
Mm. Mm. Vad säger du, Göran?
Ja, det är en jättekomplex fråga, och jag tänker också hur du introducerade, Sofia, ett mjukare synsätt på prestation. Och där är det väl egentligen, om man ska krasst titta på elitidrotten, så spelar det nog ingen roll hur du tar dig till världseliten, oavsett om det är mjuk eller en hård väg. Det är ju slutresultatet man tittar på, det är det som hyllas och prisas. Och då skulle det vara fint med lite fler förebilder som verkligen har tagit sig till världseliten och säger, jag har gjort det tack vare en mjukare väg. Tvärtom är det oftast, jag har tränat hårdare än någonsin, jag har svettats mer än någonsin, jag har kört mot all smärta. Man hyllar den hårda vägen, och det är nästan inte så sexigt att hylla en mjukare väg när man står där på intervjun och har tagit en guldmedalj på ett stort mästerskap. Men
för det är ju också tydligt, inom vissa grenar är det väldigt tydligt att det är de allra tuffaste träningsmetoderna som ger resultat. Kina, öststaterna på sin tid, och Kina har kommit och Ryssland har kommit och liksom tar över till exempel gymnastik och friidrott.
Fast det finns alltid exempel på när det kommer en Gio Wallner från Sverige och faktiskt spöar alla kineser som har haft det hårda systemet. Så att det finns också, tycker jag, en brist på att lyfta fram de mjuka exemplen på att det faktiskt är möjligt.
Så man behöver inte nöja sig med en medioker prestation om man ska må hyfsat?
Det där är ju faktiskt en jätteviktig fråga som man pratar om inom ACT. Vilka viktiga värden är att må bäst eller att vara bäst? Och det är inte alltid som det är självklart att det går hand i hand. Och en del som har gått igenom svåra depressioner, Tyson Fury som har varit tungviktsvärldsmästare i boxning, han säger att om jag har besegrat depressionen, nu kan jag besegra vad som helst. Och jag predikar det gärna 1000 gånger, sök hjälp om du mår dåligt. Så för honom var det nästan viktigare att besegra depressionen än att ta ett nytt tungviktsbälte i boxning.
Nu är det ju inte bara inom explosiva och koncentrerade prestationer som idrott som är psykiskt krävande, utan även långa och utdragna prestationer kräver också mycket mentalt arbete. Vi ska ta en liten avstickare till den klassiska musikens värld och träffa kompositören och pianisten Jakob Myllrad, som berättar om de prestationskrav han känt av under långa skrivprocesser i en konkurrensdriven bransch.
Det är många moment i mitt yrke, eller mitt, jag ser inte ens som ett yrke, det är liksom ett livsval som inte är så hälsosamt. Men man gör det ändå för att det är på liv och död. Man är kanske också beredd att offra en bit av sin hälsa i alla fall för att kunna göra någonting fullt ut. Det kanske är kontroversiellt att säga så, men ibland är det faktiskt det som ett verk kostar.
Jakob Milrad är klassisk kompositör och pianist.
Jag
hör honom jävligt bra. Ja, visst är de.
I hans ljusa, vitmålade studio i Stockholm dricker vi vatten ur vinglas. Bland prispokaler, diplom, musikutrustning och en stor svart flygel som tar upp ungefär en tredjedel av rummet.
Men jag tror det finns en hel del verk och en hel del kompositörs liv som kanske inte har varit helt lätta. Men jag tror att någon sorts uppoffring för musiken kan vara nödvändig.
Han har under de senaste åren snabbt blivit ett uppmärksammat och hyllat namn inom nutida klassisk musik. En värld med hårda prestationskrav och stark konkurrens om lite utrymme.
Allting började ju för mig med min kärlek till musiken. Allt eftersom så förstod jag vilka villkor som fanns för att man då helt enkelt skulle kunna också livnära sig på det. Vilket är då en otroligt prestationsdrivet, kanske mer för på ett mer uppenbart sätt för klassiska musiker än för kompositörer. Alltså när jag sitter och komponerar så har jag ju en ny chans varje dag att sudda ut någonting som jag inte tyckte var vackert eller rätt. Medan en musiker, när den befinner sig på scen, så ska den ju spela från A till Ö liksom så bra som möjligt. Det är väl den prestationen i realtid som jag tycker är obehaglig. Samtidigt som tonsättare så får man på ett sätt mindre chanser, för i och med att det tar så himla lång tid att skriva ett verk, säg ett orkesterverk till exempel, kan jag hålla på med i ett eller ett och ett halvt, till och med två år. Om det verket då inte blev bra, men du förstår ju, då, om jag känner mig missnöjd med det så kommer det helt enkelt ta väldigt lång tid innan jag skriver ett nytt verk.
Hans prestation som kompositör är inte av det explosiva, koncentrerade slaget som ett framförande på scen kan vara, utan snarare en övning i uthållighet, ofta i ett eller flera år per verk, där beställare, musiker, institutioner och publik väntar på resultatet.
Jag tror att jag triggas av det. Det är någonting som skapar en energi hos mig av att ha en pistol mot tinningen som, där det är lite så här, om jag inte gör det här så är det kört för mig. Liksom. Den känslan, det finns en hel del energi i det. För mig i alla fall. Sen så har jag ju själv märkt att, så här, att vara kompositör är ju hela tiden att du måste skapa nytt egentligen. Alltså som musiker kan man ju till exempel ha en repertoar. Alltså till exempel, ja, men jag spelar nu det här verket av Liszt, det här verket av Beethoven och Chopin. Och det är det jag gör det här året, de här konserterna. Det finns inte samma moment av upprepande som kompositör, utan det är väldigt mycket att man helt enkelt måste skapa nytt hela tiden. Och det är klart att det är ju en sjukt påfrestande, liksom, påfrestande att hela tiden skapa. Liksom. Samtidigt så tror jag att har man en viss typ av personlighetsdrag och att det passar en helt enkelt, så tror jag inte man lider så mycket av det.
Att skriva ett klassiskt verk är en lång och ensam process som kräver disciplin, rutiner och dedikation. Och jag undrar hur Jakob gör för att hålla intresset och motivationen uppe under en så lång och utdragen prestation.
Jag tror att jag är lite så här grå och tråkig där. Så att jag är ofta här liksom ganska tidigt på morgonen och sen sitter jag och liksom, ja, försöker skriva. Och mestadels så går det ju inte. Eller man skriver saker men det är inte bra. Och sen så rätt vad det är så är någonting bra, så kan man fortsätta bygga kring det helt enkelt. Alltså i och med att jag också är musiker så har jag ju liksom känt, jag förstår den typen av prestation, och den är lite mer som att så här, springa 60 meter. Medan kompositions, liksom, hantverket att skriva ett verk är mer som ett maratonlopp. Samma kontinuitet som musiker har för att, som de övar ett verk eller övar en repertoar, måste jag ha med liksom skrivandet. Jag kommer inte ihåg om det var Rachmaninoff eller Arthur Rubinstein som sa att om jag inte övar på en vecka så märker min publik det. Och har jag inte övat på 3 dagar så märker mina kritiker det. Och har jag inte övat på en dag så märker jag själv det. Någonting sånt var det. Och det jag kan känna lite likadant med komponerandet, att om jag inte har skrivit musik på en dag, så det är som en färskvara, alltså som liksom motion.
Jakob jämför det med ett maratonlopp. Och precis som många inom idrott så kan han, när han sitter med ett vitt pappersark framför sig, använda sig av en form av visualisering.
Det finns väldigt många olika typer av visualiseringar. Alltså, jag gör ju ofta en ljudmässig visualisering väldigt tidigt i processen. Kanske tar en promenad och försöker höra hur det här verket ska låta. En annan typ av visualisering är ju mer direkt visuell. Att jag helt enkelt skissar på papper hur ljuden ska röra sig. Eller gör någon sorts grafisk representation av det jag tänker att jag hör. Jag kan också föreställa mig till exempel om jag skriver någonting för cello. Det låter fruktansvärt när jag spelar cello. Men jag kan fortfarande grunderna i hur själva cellon teoretiskt sett funkar. Och därför kan jag också visualisera mig hur det kommer se ut när cellisten till exempel spelar på cellon. Eller hur det kommer se ut när violinisten spelar på fiolen. Så där har jag också en bild av hur orkestern kommer röra sig också rent liksom nästan koreografiskt beroende på hur jag har skrivit musiken.
Jakob är förutom kompositör också pianist. Och det fanns en tid för många år sedan när han trodde att han skulle bli konsertpianist. Men han insåg ganska snabbt att han kände ett lite för starkt obehag inför det han kallar för att prestera i realtid.
Jag kan ju spela piano i en studio, för då känner jag inte någon press. Då vet jag att jag återigen det här med realtid, du kan alltid ta om det liksom. Men stort sett aldrig skulle jag typ ha en konsert där bara jag spelar. Det är det jag har valt bort.
Att komponera är en slags fördröjd kommunikation. Och under hela den långa, ensamma skrivprocessen så byggs en stor anspänning och förväntan upp inför det ögonblick då både han och världen ska få höra hur verket uttolkas för första gången.
Det har inte heller med människor utifrån att göra, utan det har ju också det som händer i mig. Att om jag har suttit med det här orkesterverket till exempel, då kommer jag ha jobbat på det kanske i 1 år och 6-7 månader kanske. Och den arbetstiden ska sen komprimeras till 25 minuter i en konsertsal på konserthuset. Det är ju det som skapar egentligen en anspänning. Hade typ nästan kunnat vara tomt i salen. Det är fortfarande den enorma anspänningen av att det är liksom första gången jag får höra mitt verk i sin helhet. Och då vet jag att jag då har liksom lagt ner den tiden som då är typ 1 år och 6 månader eller någonting för det här orkesterverket. Och det är en hisnande känsla att det ska liksom få komprimeras till det. Det är obehagligt men underbart.
Att se något som han haft 100% kontroll över och varit ensam om att skapa under 1 eller 2 års tid är som att plötsligt få syn på en enorm våg som rest sig, samlat kraft, fart och volym under lika lång tid. Och idag, när han själv valt bort live-framträdanden i möjligaste mån, så koncentreras all hans motvilja mot realtidsprestation till de ögonblicken.
Innan liksom konserten har börjat så tycker jag bara som att känns som att tiden står still och jag bara går runt och så här oroar mig. Och min kropp oroar sig och jag undrar om jag ens liksom, mina ben kommer bära när jag väl ska gå upp på scenen. Liksom. Och då ska jag inte ens göra någonting, jag ska typ ta emot applåder. Så det känns ju löjligt att ens må så dåligt för att jag har en sån liten del i det. Likaväl som jag inte tycker att det är en härlig liksom, tillstånd att vara i, så finns det ändå någonting bitterljuvt i det där liksom.
Men när ungefär börjar den här anspänningen i din kropp? Alltså är det några dygn innan? Är det natten innan? Är det...
Alltså för det kan vara 2 år innan när jag liksom tar emot själva beställningen. När jag liksom bara alltså möter det tomma bladet. Där känner jag en första liksom impuls. En liksom, det är som en accent som står an i mig av att så här, nu är det allvar. Och där börjar ju min prestation. Där är det också skarpt läge än fast det är 2 år innan. Då gäller det att på något sätt arbeta upp liksom ett tempo och hela tiden helt enkelt vara jävligt disciplinerad och sätta sig ner och försöka komma på vad det här verket ska vara.
Det är disciplin, rutiner, svindel, maktlöshet, prestationsångest och anspänning som kan hålla i sig i flera år.
Varför tror du att du hela tiden ändå väljer att göra det?
Ja, men det är dels för att det är summan är alltid att det är mer roligt än att om jag inte hade gjort det.
Och det är här som själva essensen till Jakobs vilja att fortsätta prestera och skapa ligger. De negativa aspekterna mäter sig för honom fortfarande inte med de positiva.
den meningsfullhet som musiken skapar för mig, den hade jag nog inte kunnat leva utan. Så det är på ett sätt så känner jag det varje dag. Att musiken liksom ger mig en... Ja, den svarar på de existentiella frågorna som jag har liksom. Och jag tror att hade jag inte haft det så hade jag nog varit typ djupt deprimerad. Eller jag tror inte jag hade levt helt ärligt. Alltså jag tror inte jag hade klarat det.
Det var Blenda Zettervall Klingert som träffat kompositören och pianisten Jakob Myllrad. I studion finns fortfarande Sofia Viotti, psykolog, och Göran Kente, idrottspsykolog. Ja, vad säger ni? Hälsan kan vara vad ett verk kostar ibland. Det är verkligen på liv och död, det här Göran.
Ja, det är jättefascinerande att lyssna på Jakob. Och man ska väl också säga att de som blir väldigt kompetenta och skickliga på någonting, det är ju oftast inte helt normala människor, utan de är extraordinära på ett eller annat sätt. Och nu ska man vara försiktig och dra några långtgående slutsatser kring den här intervjun. Men han berättar ju hur han valde bort att spela som konsertpianist för att obehaget i liksom realtid, och valde kompositörsspåret. Och det skulle man kanske utifrån ett psykologiskt perspektiv säga, det är ett undvikande beteende. Och då tänker jag att, tänk om man hade fått hjälp att bejaka den kärleken han hade till att sitta på scen och spela piano i realtid av en duktig KBT-terapeut, då kanske han hade fortsatt med det spåret. Nu valde han någonting annat, ungefär som en elitidrottare som får ett jätteångestpåslag på en olympisk final och bestämmer sig för att bli, ja, man ska bli expertkommentator istället. Mm. Och dedikera hela mitt liv till det. Så att jag kan ibland tycka att det är väldigt sorgligt och tråkigt att man inte får liksom det här professionella stödet att fortsätta att göra det man egentligen ursprungligen älskade och började med, att sitta på scen och spela piano.
Men det är väl inte alla som klarar just det där som han då kallar för att prestera i realtid. Det är ju verkligen det som idrotten går ut på. Mm. Mästerskap, ja, är det som gäller.
Och där är ju så stora likheter med att ha prestationsångest på scen som musiker eller som idrottare när man går upp på idrottens scen. Och där använder ju framförallt väldigt mycket klassiska musiker betablockerare för auditions för att någonstans hantera den här ångesten på scen. Mm. Det är ju otillåtet inom idrottens värld, och därför får man ju använda idrottspsykologiskt stöd för att någonstans hantera prestationsångesten. Men att hantera ångest med en duktig professionell KBT-terapeut är ju fullt möjligt att klara av.
Vad säger du? Vad tänkte du, Sofia? När du,
ja, det bara kliade mina fingrar när jag lyssnade på det här. Men jag tänker just på hållbarhet, och jag och Göran pratade om det lite innan också. Att, jag menar, det här sättet som han beskriver att prestera på, det kanske funkar under några få år. Sen så, det blir nästan lite maniskt, och sen så kommer det dippa. Det ser man ju ofta hos liksom artister eller musiker eller andra som liksom presterar på den här extrema nivån. Och frågan är ju då, det pratade jag och Göran om också, att då kanske man maxar en prestation på några få år. Men om man hittar ett mer hållbart sätt och ett lustfyllt sätt att syssla med musiken eller så, och bygger upp en kunskap under hela livet, då kanske man når en topp där man levererar fantastiska verk när man är 55 istället för när man är 32. Men det blir inte en liksom kostnad på hela livet heller, och på sin hälsa.
Och det här är ju också, det vi hörde, är ju en framgångsrik person som har fått belöning för sina prestationer. Och det är ju oftast de vi också pratar om när vi pratar om elitidrottare. Det är de vi känner till är de som har kommit på medaljplatser, och även man har fått betala ett pris, men de har också fått någonting ut av det. Men bakom de här så finns ju väldigt många andra som också har gett allt, som också har offrat så mycket, men som inte har nått högsta nivån ändå. Blir det en bitter skara av det, eller är det belönande på något annat sätt att ändå ha gett allt? Finns det någonting i det som är bra?
Ja, det är klart att beroende på återigen om man har de ljusa eller mörka drivkrafterna. Har man bara haft de mörka drivkrafterna och gett allt och inte nått fram, då har inte heller vägen varit så behaglig och så belönande och tillfredsställande. Så då kan det bli en bitterhet, att det blir som en bitter skilsmässa i en relation på ett privat plan. Men man någonstans har haft en väg som har varit fylld med mening och tillfredsställelse, och man känner att jag har verkligen gjort allt, då är det lite lättare, tror jag, att hantera den motgången och bakslaget. Jag nådde inte ända fram. Jag var liksom en tiondel från att kvalificera mig till ett olympiskt mästerskap som jag har jobbat för i hela mitt liv. Det är klart att det är bittert i stunden, men det är nog lite lättare att landa i det om man någonstans har upplevt att vägen och resan har också varit meningsfull.
Mm. En snabbt växande sport just nu är e-sport, alltså när man tävlar i
dataspel. Mia Stellberg, hon är psykolog och hon coachar ett lag som just nu spelat en turnering i spelet League of Legends. Och som psykolog har hon de senaste åren hjälpt flera olika e-sportlag till att ta sig till den absoluta toppen.
I vanlig idrott, i traditionell idrott, kan vi säga att ungefär 50% kommer från psykiska saker. Om man tänker på att varför du vinner eller varför du förlorar. Så där kan ligga vad som helst, motivation eller jagmedvetande eller socialiska kunskaper. Eller det är massor med olika saker som gäller. Men sen när vi går till e-sport så det är ännu ett större bit på succén att ha ett väldigt starkt minne och vara psykiskt så stark som möjligt. Så där skulle man tänka att 60-70%.
Okay.
För att där måste du fokusera. Och det är ännu ett par saker som är mer krävande än man skulle tänka i till exempel i fotboll.
En dataspelsturnering kan såklart gå till på olika vis, men ett scenario som Mia målar upp är detta.
Men om du tänker dig till exempel att du spelar i ett final och du vet att du kanske vinner 15 miljoner eller du kanske förlorar 15 miljoner och den där finalen tar från 5 till 8 timmar och du har bara ett par korta break emellan.
Tävlingen är på en arena som är fullsatt. Det sitter uppemot 40 000 i publiken. Men online rör det sig om kanske uppemot 6 miljoner åskådare. Allt du gör granskas i minsta detalj och du kan också samtidigt häcklas i sociala medier. Pressen är enorm.
Och du är kanske 18, du är kanske 20 år gammal. Så då kan du lite tänka om att hur det känns för dig och hur många saker måste du vara väldigt bekväm med. Vet du, att om du gör ett misstag eller om det ses ut att ni kanske förlorar eller om sociala medier är väldigt kritiskt mot dig eller hand- och ögonkoordinationen och när man tänker på att till exempel reaktions hur snabb du är med dina reaktioner, det pågår ju på det att hur avkopplad är du. Och det är så många saker som gäller och sen också när man tänker på kreativitet. E-sport är ju chess, att man spelar chess men bara i sådär warp speed som man säger i Star Trek. Att det är 10 gånger snabbare för att du har kanske en sekund på att göra ett beslut. Och sen måste du leva med den där besluten också. Att på det vis du måste vara väldigt kreativ.
Och det är där också Mia Stellberg kommer in. Som nu på turneringen i Berlin här senast så är hon en del av ett team på 18 personer runt det här laget som består av 5 killar. Och hennes roll är att just möta dessa enskilda spelare i sina behov var och en för sig men lika mycket som en grupp. Hon ska ta dem till toppen, de ska vinna, det är det som är målet. Men hennes arbete tar absolut inte slut där.
Och sen också det blir andra problem sen när du blir väldigt bra på ditt karriär och du blir väldigt berömd så får du andra problem och det är inte bara vägen upp dit som är svår, det är också att stanna och hålla sig på en viss nivå för att sen när du blir en sån här superspelare, en sån här idol till alla så din värld ändras också. Du blir en kändis, alla följer efter dig och du får väldigt mycket prat om dig inom sociala medier. Och sen också den här problemen är när du är 19 eller 20 och du är en vanlig kille som har spelat och sen blir du proffis och sen vinner du och du blir jättebra på ditt jobb och sen börjar du få 10-15 miljoner euro per ett år. Allt ändras.
Det sa e-sportpsykologen Mia Stellberg. Chang Imam hade pratat med henne. I studion finns Sofia Viotti, psykolog, och Göran Kente, idrottspsykolog. Jag tänkte att vi skulle till sist fundera lite kring några konkreta problem som Nia nämnde här till exempel också som man måste hantera för att kunna prestera när det gäller. Att inte tänka på publik och kritiker, att kunna gå in i en egen bubbla i de avgörande ögonblicken. gör man det?
Ja, det där är ju ett jättespännande tema och hon tyckte att jag dissade fotbollen lite slarvigt.
Oh ja, det blir känsligt här mellan sportvärlden.
Ja. Nej, men i många idrotter så är ju just att närvaro och fokus och snabba beslut är så viktigt. Och det här är klart att i e-sport som inte jag kan så mycket, så den långa stunden av närvaro och fokus är ju supervärdefullt att klara av och behärska. Det är ju en typ av mindfulness-träning i princip. Och så beslutsfattande, det går ju så fort så det finns ju liksom inte tid att ägna, utan det ska nästan gå på autopilot. Och då krävs det att du är extremt närvarande för att klara av att fatta de besluten. Men det är likadant i fotboll, hockey och lagsport. Mm. Där du får ta emot en passning i hög fart och ska se precis var du finns någonstans och kanske skicka bollen vidare i ett otroligt snabbt och högt tempo. Där det beslutsfattande, speluppfattning, närvaro som också är superviktigt. Men
Men hur gör man för att komma in i bubblan?
Jag får bara avsluta kort säga att hon var inne på ett spännande spår som jag tror att vi också kan prata om. Det att ta sig till världseliten och sen stanna kvar där. Det dyker upp en hel del andra utmaningar, både inombords. Så att nu ska jag visa att jag fortfarande är bäst och alla andra förväntar sig vara bäst. Så det är väldigt svårt att liksom hantera den nya situationen. Så att där har man ju sett många som har slagit igenom dunder och brak. Och sen haft jättesvårt att hantera den nya situationen och försvunnit. Så att det finns också nya psykologiska utmaningar.
Mm. Och då är det de här förväntningarna.
Absolut.
Som man har,
både utifrån och inifrån, stora förväntningar. Och att någonstans kunna släppa dem när man står där på scen eller idrottsarenan. Att alla förväntas att jag ska vara bäst och sätta ett nytt världsrekord. Bjuda in de tankarna och fastna i dem, då blir det väldigt svårt att prestera.
Mm. Sofia, hur gör man då?
Jag, som sagt, jag sysslar inte med idrottspsykologi, men jag tänker ju att just det blir lite lustigt i sig, för där måste man ju vara fokuserad på något sätt på att nå ett mål och en prestation. Och det tänker jag i andra områden ofta är det som gör oss spända och gör oss väldigt nervösa, att man tänker att nu ska jag leverera på topp. Kommer man i kontakt istället med andra värden, om man sitter och skriver en text eller så här, om jag pratar i radio, att tänker jag mer på att ja, men varför gör jag det här? Vad vill jag få ut av det? Kan jag njuta av det i stunden? Då slappnar ju jag mer av, och då paradoxalt nog så liksom presterar jag bättre än om jag tänker nu ska jag säga några perfekta saker här, eller nu ska jag skriva den perfekta texten. Så att det blir på lite olika sätt beroende på vilken värld man befinner sig.
Men tycker du att man kan lära sig någonting, att vi i resten av världen, men de flesta av oss sysslar inte med elitidrott på något sätt, vad kan vi lära av deras pressade situationer?
Nej, men man kan ju, just det här att man faktiskt kan träna mentalt, det spåret kan man ju plocka in i resten av världen. Att lära sig att hur hjälper jag mig själv att fokusera, hur kan jag hjälpa mig själv att komma in i en lugnande andning, att hitta liksom en balans så att jag faktiskt klarar av att vara fokuserad när det gäller.
I början av inslaget var det ju lite prat om där hur mycket vi skulle titta på framstående elitidrottare och ta in det i arbetslivet, och just att hantera enorma pressade situationer som elitidrottare kanske gör. Det kanske är relevant i vissa yrkesgrupper. Jag tänker brandförsvaret, man ska gå in och ta hand om en stor brand, eller polisen, liksom stora oroliga situationer, men det kanske inte är samma sak jag behöver hantera när jag ska sitta och skicka fakturer eller räkna ut offert. Det är som andra saker, eller som lärare när man står och ska undervisa i en klass. Så att det gäller någonstans att titta på vad är kontext och hur ser det ut och vad är liksom relevant för den situationen som jag befinner mig i.
Men vilka lärdomar tycker du man ska ta med sig ut i resten av samhället?
Ja, men jag tycker någonstans att det här leta efter värdefulla inre drivkrafter och viktiga värden i det man gör, och lyfta det och ha samtal kring vad är viktigt på det här arbetet och prata om det på ett tydligt och öppnare sätt, inte bara liksom att vi ska sätta ett nytt resultat som ska vara bättre i våra redovisningar någonsin, utan hitta andra delar till att förhålla oss kring det här med att sätta mål. Jag tror det skulle vara värdefullt på alla arbetsplatser.
Men blir prestationerna bättre? För om målet ändå är att höja prestationerna.
Ja, men om vi pratar inom tredje vågens KBT och göra committed actions, så göra mer av det som är viktigt, då blir det också faktiskt prestationer som är värdefulla för ett resultat i slutändan på vilken arbetsplats som helst.
Och vad kan en OS-vinnare
En OS-vinnare, jag skulle säga så här, vi pratar oftast inom forskning att det skulle behöva mer av sådana här brobyggare som tar liksom teori och praktik och omsätter det till faktiska situationer. Så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara rätt spännande att ha liksom en OS-vinnare tillsammans med en forskare som någonstans tillsammans resonera kring vad har varit värdefullt och vad kan vi någonstans förmedla i lärdomar och erfarenheter till en helt annan miljö oavsett vilken arbetsplats det handlar om.
Mm. Det får bli sista ordet. Tack så mycket Göran Kente, lektor i idrottspsykologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och tack Sofia Viotti, psykolog som skrivit boken Utan press. Vi slutar där idag. Nästa vecka pratar vi om moralisk stress som uppstår när man tvingas gå emot det man själv i grunden ser som rätt. Något som många till exempel inom vården pressats till när förhållandena varit extrema. Vad gör det med oss att handla tvärt emot mot egen moral? Det handlar om i nästa veckas Kropp och själ. Producenter Shang Imam, reportrar idag Jenny Aschenbrenner och Blenda Zettervall Klingert, tekniker Christer Orreteg, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.